Bokpodden. Ja, då säger vi välkommen till bokpodden som vi har börjat med. Förra gången så pratade vi om Martina Haags bok.
Mm. Det är något som inte stämmer.
Det är något som inte stämmer. Idag så ska vi prata om en annan bok som heter
179.
Förlåt att du skrattar. Vi har haft svårt med den här siffran av någon anledning. Så vi har hela tiden sagt 197 år, men här står det ju 179 år av ensamhet.
Vad kallas det? Diskalkyli eller vad var det
exakt. Uttryck för? Tydligen har vi kastar båda drabbats av det. Ja, 179 år av ensamhet. Ja. Heter den, är skriven av Linda, eller redaktörerna till boken är Linda Portnoff och Jenny Lantz. Och det är ett antal personligt skrivna kapitel av kvinnor som jobbar på eller varit eller gått på Handelshögskolan.
Ja, eller forskat där, passerat Handelshögskolan.
Ja, på olika sätt.
Ja, på olika sätt. Mm. Men som sen har lämnat skolan.
Ja, alla har väl inte lämnat. Uppfattar det som när jag började läsa lite om det.
Men någon kanske var kvar.
Jag tror det. Ja. Vilket jag verkligen tänkte var modigt att gå och skriva en sån här bok.
Men forskargruppen lämnade.
Just det.
Och gick till KTH. Mm. Mm.
Precis. Mm. Om vi ska berätta lite vad det handlar om då.
Ja, gör det du.
Ska jag göra det? Ja, man kan säga så här, det är då ett antal olika skrivare av kvinnor som har någonstans då tagit sig in i den här väldigt, väldigt manliga bastionen, kan man säga, som Handelshögskolan är. Ligger ju i Stockholm, det är ju en av våra absolut, ligger ju toppade med KTH som är Kungliga Tekniska Högskolan.
Ja, en riktig elitskola.
En riktig, riktig elitskola, ja. Det är jättesvårt att komma in där och när man väl kommer in så, ja, kan man säga. Men också väldigt, väldigt manligt präglad av, med både värderingarna och föreläsningarna och allting sånt blir man ju ganska snart varsin.
Bemanningen,
vilka som får vilka roller, vilka som får vilka forskningsanslag, vad man forskar på. Och om man då ska sätta det här i en slags sken av att det här är då några av absolut bästa ekonomer som kommer ut härifrån och vad de kanske har fått med sig från skolan, så känner man att genustänket kanske inte ligger superhögt i kurs. Där. Och då har de här jättesmarta kvinnorna då gett ut en bok där de skriver om det här och hur de har stött på det här på olika sätt och hur de vill förändra det och sådär.
Ja, och titeln, dels alluderar ju den på 100 år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez, men de själva har slagit ihop sina år på Handelshögskolan, därav titeln då, eller vad var det nu, 179, inte 197, 179 år.
Ja, ja. Precis.
Mm. Och de har ju några av de här har ju tillhört ett forskargäng där, eller om det nu är alla som har gjort det så att säga, och har ju dels, några av dem har liksom pluggat på Handels och sen börjat forska, och några kommer utifrån, kanske har pluggat något annat men sen så kommer de in på Handels och till och forskar så att säga. Och så, får man, så har de skrivit då personligt präglade, kan man säga, reportage om sin, ja,
hur det har varit.
Ja, hur det har varit så att säga. Minnesbilder på egen prosa, inte alls akademiskt språk. Ja.
Vad slog dig när du läste den här? Vad tänkte du?
Ja, för det första så tänkte jag, så här, äntligen så skriver de vanlig prosa. Mm. För att jag har ju läst två av deras böcker. Jag läste en avhandling. Pia Höök är en av skribenterna. Hennes avhandling hette Stridspiloter i vida kjolar. Och den handlar ju, det utgår ju från liksom ett genusteoretiskt perspektiv. Och den boken och en annan som jag har läst, som ju är kurslitteratur på olika genuskurser, är så oerhört, det är svårläst, det är väldigt akademiskt språk, det är svåra termer, och då är ändå väldigt tränat att läsa akademiska texter, men väldigt mycket teoretiserande, svåra begrepp, otillgängligt. Och det här blir ju när de skriver på det här sättet, jag förstår ju att akademisk litteratur måste ju ha en akademisk ton och så vidare, och man måste ju redogöra för teorin och sådär, men den är så extrem så att säga, de texterna som jag har tagit del av. Men här så skriver de liksom personligt färgade, och en del är ju duktiga skribenter. Och då blir det ju lättillgängligt. Då blir det liksom, förstår man, är det det här ni menar?
Ja, men precis,
det är cases. Det är inte. Och det gör ju att det blir, ja, det är spännande att läsa. tycker jag.
Ja, precis. Mm.
Som en övergripande reflektion. Vad tycker du?
Jag var tvungen att kolla inspelningen. Ja. Men det lyssnar jag på bra.
Ja.
Nej, men jag tycker ju, någonting som är både bra för att man lyfter upp det och sorgligt, tycker jag, när man läser en sån här bok, det är ju det att man känner igen sig så mycket av det här som man ser. Någonstans. Redan i förordet så är det, så beskriver de en middag där de är. Det är väl en middag där det är inbjudet då, gäster och forskare och så vidare. Det är något mingel som de är med på, och så hamnar de vid en bord och så säger de så, ja, det är alltid sådär när man är på de här, så tänker man, var kommer jag hamna nu, för man blir väl lite placerad. Och ibland har man tur och ibland har man inte tur. Och har man otur så hamnar man gärna bredvid då någon äldre man som ska ägna då hela middagen åt vad de kallar för mansplaining.
Ja.
Som är ett underbart jättebra
ord.
Ja, men det är ett jättebra uttryck. Och det handlar om är alltså män som vill berätta och förklara saker för en. Och det där känner man ju direkt så här, oj vad man har varit med om det.
Ja. Vad intressant, du har det.
Ja. Och någonstans lite det här som de då lite raljerar över, men också på ett ganska roligt sätt säga. Jag undrar vad det är då hos de här modelläldre, oftast männen, som tänker att hon vill att jag ska sitta och förklara saker för henne. Genom en förrätt, genom en middag, genom en halv dessert. För att sen när jag har förklarat klart allt möjligt, alla möjliga saker, så kan jag vända mig till någon annan man vid bordet och fråga honom vad han sysslar med.
Ja.
Istället för att fråga henne. Okej, vad gör du för någonting? Vad sysslar du med? Vad är din forskning? Vad håller du på med för någonting?
Ja.
För nu är han liksom klar. Nu har han hållit sin föreläsning och sen så vänder man sig till någon annan man då. Där man försöker, ja, eller som man är intresserad av. Och just det här med män som ska berätta saker för en, eller förklara saker för en. Med allt ifrån vad det nu kan vara. Ibland också gärna i ens eget ämne. Det kan jag ju känna att där har man ju varit.
Ja.
Mm. Otroligt tröttsamt och väldigt så egoistiskt någonstans. I hela sitt.
Ja, alltså jag har inte så här, jag kan känna igen det bland äldre män som jag har kommit i kontakt med i vissa sammanhang. Absolut. Och det är ett underbart uttryck. Jag tänkte vi kanske också skulle säga att de här kvinnorna, anledningen till att de skrev den här boken, vilket jag tycker var väldigt, väldigt bra. Den har ju fått mycket publicitet och sådär. Det är ju att de blev ju så bekymrade och bedrövade över att Handelshögskolan och NIO har satt så låg ambition vad gäller kvinnliga professorer på skolan. Att de liksom inte har några ambitioner, att de inte jobbar aktivt med de här frågorna på något sätt. Och sen så har ju Handelshögskolan varit lite blåsväder, dels kring det var väl någon val till kårordförande och då visade det sig att de yngre gamla har fruktansvärd vokabulär och det har varit hemska, det var en del skriverier kring det där va. Och sen så har det varit ett annat rekryteringsärende också när någon har blivit diskriminerad. De har skrivit om det här på DN och DI tror jag, hur de har agerat. Så att det råder ju inga tvivel om att de har en hel del att göra vad gäller jämställdhetsarbetet. Ja. Så att det är bra timing, det är bra att de gör det här modigt av dem.
Ja. Ja, men det är det verkligen. Det är jättemodigt. Och det som man också någonstans känner, det är ju lite det här med vilka frågor som får spela roll.
Ja.
Det är ju det den pratar mycket om. Alltså när man vill då söka ansvar för att kanske forska på någonting då som kanske ska ses som ekonomi fortfarande, men liksom att det är lite mer kvinnlig touch på det kanske. Det kan ha att göra med allt ifrån mode till exempel.
Ja.
Någon som ägnar sig åt. Som är ju en jättegigantisk industri.
Ja.
Men plötsligt så är det inte riktigt lika viktigt. Sådana saker om man istället går in och forskar på upp- och nedgångar i konjunkturer på börsmarknader eller vad det nu kan vara för någonting liksom, att det är, och att man är kvar där känner jag någonstans, i det här 2016.
Det är ju helt otroligt att det är så, så att sen kan jag liksom rent personligen, för du säger att du känner verkligen igen det här med mansplaining. Och det är klart att jag har sett det någon gång. Men jag har tack och lov inte varit i yrkesmässiga sammanhang. Nej. Så har jag har väldigt lite erfarenhet av det. Tack och lov.
Vad tror du det kan bero på då?
Ja, jag har
ju frågat. Är det för att du är ett skrå där det inte är vanligt? Eller är det?
Kan vara det. Jag har verkligen funderat på det. kan vara det. Eller jag vet inte.
Nej.
Jag kan inte riktigt svara på det.
Jag tycker också
det kan vara att det är så att jag är förskonad ifrån det. För att ibland kan jag bli lite... och det här är jag säker på kan vända sig mot mig. För självklart är jag för jämställdhet och valfrihet och lika villkor och så. Och ibland kan det kan bli lite gnälligt sådär. Och man kan liksom... Det blir, problemet med den här genusteorin, som, vad är det hon heter? Hon som är den här forskarledaren, jag kommer inte ihåg hennes namn.
Val?
Ja, just det. Det var ju hon som startade och skrev det här och startade den här kursen som var populär. Men sen så fick hon på pälsen bland annat av... det var ju en artikelserie om Mörner, någon Mörner, va? Axelsson, ja, som skrev i Veckans Affärer. Det här är väl en 15 år sedan, tror jag. Och sen så skrev ju Popova den här boken, Elitfeministerna. Ja, så. Ja. Och jag kan tycka... Mycket av det här är bra, men jag kan också tycka att problem med... Den här forskningen är ju så högst teoretisk. Mm. Det är ju... Och de här teorierna är ju enormt svåra att falsifiera. Det går ju, allt kan ju rymmas inom det. Till och med det här jag säger att jag inte har någon stor erfarenhet av det. Nej. Då kan man säga så här, haha, då kan man visa sig. Ja, men då kan de förklara det med att jag har då anammat någon... ett manligt beteende. Och det kan jag tycka är ett problem med det här. Att allt rymmer, allt kan förklaras med hjälp av de här strukturerna och genustänket. Och då blir det ett problem, kan jag tycka. Dels det är en kritik emot det. Och sen en annan är att ibland kan jag tycka att det är lite lyxgnäll ibland. Ja, kan du förstå vad jag menar med det?
Ja. Det som är, men det jag kan tänka lite grann, som är just de ändå där det tangerar.
Ja.
Det är ju lite det här vardags... För att å ena sidan kan man ju tänka det här det teoretiska. Liksom. Ja. Att, ja, men vad är det för typ av... Vilken forskning får anslag? Vilka professorer får plats? Alltså alla de bitarna. Det är ju någonstans. Det har ju bara att göra med kunnande, tänker jag. Men sen så tycker jag det här som bara sker... Det här som tas för givet. Där det är... Ja, men lite om vi nu tar mansplaining som en grej. Att någon någonstans tar för givet. Sådär, att jag... Ja, men jag kan ta med den här rätten.
Ja.
Att ta din tid, sitta och förklara och inte fråga tillbaka, till exempel. Eller som du beskriver någon annanstans i boken, hur hon ska gå in, en av de här tjejerna ska gå in och hålla en klass.
Ja.
Och kommer hon in i klassrummet och så är det bara någon som redan har en klass där. Och hon vet att det är hon som ska ha den här rummet. Och går in och säger så här, men det är vi som har bokat. Och det är så här, bara nej. Nej, det är vi som ska vara här. Nej, men jag kan ju hämta pappret.
Ja.
Och då står hon och säger så här, ska jag ta den här striden? Eller ska jag gå med mitt jig och hitta något helt annat? Och den här som är där inne, han är bara helt... Det är liksom inte ens en snack.
Men är det typiskt manligt? Och vad jag tycker just det här mansplaining... Ja. Vi har ju pratat tidigare i podcastar om extremt självupptagna kvinnor. Mm. Som inte... I min bekantskapskrets, jag har stött på tjej som bara pratar om sitt hela tiden. Och kan hålla långa utläggningar. Ja. Och det är ingen ömsesidighet, inget intresse för vad jag pysslar med eller så. Och det där beteendet finns hos kvinnor också. Ja. Och, då tänker jag också, det där, i min värld så skulle det där... lika gärna kunna vara en kvinnlig professor som står och gör det där.
Men det skulle säkert kunna vara. Ja. Och visst, det kan det ju absolut vara så här. Ja. Är det förbehållet då?
Ja.
Möjligtvis är det väl då att det här är en väldigt manlig bastion. Och då kan det kanske bli så att det skapas en kultur.
Ja, absolut.
En kultur kring hur man hanterar olika saker. Och det som kanske kan vara intressant är... som man kan fråga sig. Och det är ju lite det här, när viker man sig? Viker man sig för att man... vill inte ställa till en scen, eller man orkar inte rodda runt, eller man säger vi löser det, eller, och om det hade varit tvärtom, om det då, alltså är det könsrelaterat, om en man hade kommit in där och sagt att nej, men jag har bokat det här, hade man då tagit hela sin klass och sagt åh, förlåt, vi hittar ett nytt ställe istället för bara, ja men hitta ett nytt rum då.
Ja.
Liksom. Alltså vad det var, eller är det egentligen bara att göra med personligheter?
Ja, och det är det jag menar, det är ett problem med den här teorin, just att allt kan, man kan hävda att allt handlar om det här, det är som den här strukturella rasismen som har varit så på tapeten, allt kan ju tolkas in i det, allt är strukturell rasism, allt det handlar om patriarkatet, det går att tolka in precis allting och vända mot det liksom, och det... Men det går inte att falsifiera, och vilket gör då att då är det inte liksom en vetenskapligt hållbar teori helt enkelt. Och det visar sig ju mycket av de här, forskningen bygger på intervjuer och teorier, kvalitativ forskning, och det är ett problem där.
Mm.
Men detta är inte sagt att det inte förekommer diskriminering och att det finns rötägg till män och härska tekniker och så vidare. Det gör det ju.
Ja.
Ja.
Och det jag kan tänka mig lite grann, det är väl också det här att, men det är ju samma sak när man pratar om man ska kvotera in till olika styrelser, ja, till exempel. Där det verkligen kan vara. Men det är klart man inte ska, kan man ju känna. För att det måste ju ändå gå på kompetensen. Ja, men å andra sidan då, om det då så har varit förbehållet då ett gäng på Handels,
ja,
till exempel. Att där är det. Man har tagit in,
ja, ja,
män.
Ja.
Och män har tagit in män. Och så har det snurrat runt. Och så, ja, plötsligt så har man då 80-20 eller någonting i den stilen. Eller om man tar en styrelse, börsnoterat bolag. Ja, men nu har jag tar in mina polare för jag känner den, jag känner den. Men de styrelseuppdrag jag har fått, det är ju ingen som, alltså jag har ju fått det mycket på att någon som känner någon som känner någon liksom.
Ja.
Och jag tror det är ju ingen som har sagt att vi behöver en kvinna eller en man, utan det har verkligen varit nätverket. Och då är det ju någonstans möjligtvis det här, om man ska prata om nätverket,
ja,
att där då kanske män har varit extremt duktiga på att ta hand om sina nätverk också,
ja,
och ja, där har man väl en del att lära då i sådana fall.
Ja, ja, absolut, absolut.
Och då är det ju det, behövs det någonstans såna här böcker för att kunna påvisa det, eller behövs det ännu mer strukturer? Hade man behövt säga så att det handlar så, ja, men nu nästa år då behöver ni ta in så att åtminstone det ser ut 30-70 i lärarkåren,
ja,
för att, och är det ett sätt att bygga bort det?
Ja, det där är ju problemet, för att jag gör också mycket för meritokrati som det heter, att det är meriter primärt så att säga, och kön i andra hand. Sen visar det ju sig då att det finns ju oerhört mycket kompetenta kvinnor. Hur kommer det sig då att de inte väljs in i olika styrelser, kan man fråga sig. Och då kanske det är att man då ibland måste tyvärr via då ett regelverk eller ett lagförslag liksom komma åt det här om det inte händer någonting. För uppenbarligen så är det enormt trögt.
Mm.
Och sen ibland när det kommer så här korkade uttalanden då från Spendrup som hävdar att det finns inte kompetenta kvinnor nog. Alltså då tänker man så här, hallå, har vi inte kommit längre? Och då sätter de ju fingret på någonting som jag då också tror förekommer i en sån här manligt präglad bastion.
Mm.
Så att det här behövs, boken behövs, det är bra att det skrivs om, ja. Samtidigt så kan jag inte vara helt okritisk.
Nej.
Till att allting projiceras då in i det här.
Mm.
Fast det kanske mer handlar om personlighet och någonting man kan lära sig någonting av och så.
Mm. Ja. Ja, men precis. Men jag måste säga det, att jag tycker också att de har varit väldigt modiga. För att de har ju, flera av dem har ju fortfarande att göra med skolan på olika sätt. Eller har närheten till det. Att gå ut och men skriva på det här sättet. Det är en modig bok. Så, ja.
Och det är det. Sen så kan jag tycka att det är sorgligt då. För att det finns väl ett gäng kvinnor som har gått på Handelshögskolan. Och som sen har gjort karriär inom näringslivet och sitter på höga befattningar och som inte håller med om det här.
Ja.
Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt att de är tysta.
Mm.
För jag tycker, jag skulle vilja höra deras motargument.
Mm.
Hur argumenterar de emot? För att de håller uppenbarligen inte med om det här. Det skulle vara jättespännande att höra vad de har att säga.
Men är det då, och där kommer ju verkligen politiskt korrekt frågan, att det då kanske inte är politiskt korrekt att gå in och säga,
nej, det är möjligt, och då är det, då är det sorgligt. Jag kan tycka att det är sorgligt. Samtidigt, jag kan förstå utifrån ett psykologiskt perspektiv att de kanske liksom inte orkar. De har fullt upp så att säga, de orkar inte, och det är, ja, det är inte PK. Men det skulle vara intressant att höra liksom vad de säger. Men å andra sidan, det som kan vändas emot dem är då att då har de anammat manliga beteenden.
Mm.
det är ju vad de säger så att säga. Då har de blivit, de är med på männens villkor. Och då är vi där igen, att det går inte att falsifiera det här på något sätt. Vad du än gör som kvinna så kan det hävdas att du är offer för strukturerna, ja, för patriarkatet.
Mm. Precis. Mm. Men väl värd att läsa.
Ja, det tycker jag. Det finns mycket jättetänkvärt och jag tänker äntligen att de har skrivit det på ett lättfattligt sätt och så vidare. Och en del av det här som de beskriver är hårresande och en del kan jag tycka liksom, ja men hallå, nu är det lite gnälligt här liksom. Vad gör du? Varför kan du inte ryta ifrån liksom? Ja. Är inte det här mer en jävligt trist personlighet än att det är just ett manligt beteende? För jag har ju återigen, jag har ju minsann träffat kvinnor som är väldigt självupptagna och bara pratar om sitt, så att säga.
Och att man någonstans kan ryta ifrån det. Men det där är, jag har ju jobbat på flera manliga avdelningar. Dels har jag jobbat i ett vaktmästeri när jag var på Nya Zeeland och där var det ju, där var det nästan bara män. Och sen så har jag jobbat på en postavdelning på en bank. Och det intressanta är ju, om jag tänkte på det där, hur mycket man orkar. Jag var ju bara där en sommar på den här postavdelningen på banken. Det var post och bud, så vi körde ju runt bud med pengar och sådär. Det var ju bara män och så var det jag. Och jargongen, det är klassiska jargongen, liksom vad man kunde skämta om och hur och på vilket sätt och hur man kunde skämta om mig och så här. Hur man liksom kände så här någonstans. Det var verkligen, jag ganska tänkte efter en vecka så här, nu får jag välja. Antingen välja att ta striden och ta striden hela sommaren. Eller så bara play along liksom, för att orka. Och det där är ju...
Vad var det för jargong? Kan du ge exempel?
Nej men det var ju så här, det var ju jätte, jag är ju rätt ung då också. Så att det var ju mycket skämt om... Ja, men dels skulle det vara skämt om vad man klarar av, sådana bitar liksom, som tjej liksom, klarar av att köra den stora svarta Volvon, klarar av att hitta i Stockholm, klarar av, ja men du vet, lite sådana grejer som man kunde skämta om det. Men sen var det också ganska mycket sexskämt. Alltså såhär, du, jag tappade mitt kuvert på golvet, kan inte du böja när jag tar upp det? Du vet, sådana där grejer.
Men gud,
ja, men på den, ja men visst, och då var man ju, men då efter ett tag så var man ju så, nej du kan dra upp det där själv. Så var det ju liksom, eller så. Men man fick verkligen välja. Jag kunde känna sig, jag måste välja här. Jag, att bli en i gänget, för annars kommer det bli helt olidligt. Men ändå inte tippa över till att liksom bli, ja man fick, det var en ganska gedigen balansgång däremellan alltså. Som inte var så rolig. Och då tänker jag så här, att det betyder inte att alla män är så, det betyder inte att alla avdelningar är så. Och jag tänker att det förmodligen kan vara precis samma sak på en kvinnlig avdelning som har en man där. Och att det blir det här, och det är kanske det som har hänt på Handels. När det bara blir, när vi bara det könet eller bara det könet, då hamnar man i någon konstig jargong som inte är så trevlig. Åt båda håll.
Så. Ja.
Och det är kanske precis det vi ser här.
Ja, just det.
Mm.
När det blir många av ett kön.
Många av ett kön som börjar gå igång på. Och, då, och sen så blir det någon stackare som hamnar i det här gänget åt det ena eller andra hållet. Och då blir det inte så bra. För att ena så, ja, då blir det lågvattenmärken liksom.
Ja.
Så då måste vi ha blandat överallt.
Ja, absolut.
Ja.
Och sen så blir det ju, jag tycker om uttrycket elitfeminism, för jag tycker att det finns ju, apropå det här med PK, det finns ju i den svenska debatten, i vad som är PK och vad som inte är PK, så finns att det har blivit en extremism kring det här.
Ja.
Så, som ett litet etablissemang. Med framförallt säga att det här i Stockholm eller på kulturredaktioner liksom omhuldar. Men som inte har en förankring i övrigt alltså.
Nej, precis. Nej, precis.
Och där, apropå hen-debatten och där absoluta minoriteter ska göras, få genomslag för majoriteter. Och där jag tycker att man hamnar helt fel. Sen är ju jag naturligtvis en kvinna av liksom att man, återigen, jag är för jämställdhet och för lika rättigheter för homosexuella etc. Absolut, visst är jag det. Men när man ska skriva, där man ska tvingas säga hen till människor, för man hävdar liksom att det inte finns några könsskillnader, mm. att det inte finns några biologiska skillnader. Där tappar man ja. Mig, jag köper inte det. Nej. För mig är det extremism. Mm. Och det kan ibland glida över till en fundamentalism som jag inte skriver under på. Och jag kan tycka, har vi inte viktigare saker att debattera? Är det så jädra viktigt att gå ut och applådera kvinnor som inte rakar sig under armarna? Har vi inte viktigare saker att foka på? Är det inte viktigare då att fokusera på hur kvinnorna har i Rinkeby och vilka strömningar som är där, än att jag ska ha hår rätt att ha hår under armarna?
Jo, precis. Och det, ja, det tar sig verkligen olika uttryck.
Ja, det gör det. Det blir extremism som blir för en viss elit och som kan vara intressant för vissa, men som inte har en representation i övrigt.
Nej, och då känner man ju någonstans att debatten ska föras, ja, men det är ju självklart, men den måste ju föras smart också, så att det inte blir så att det tippar över åt något håll som känns som att det största hotet mot feminismen är att ingen orkar höra till slut.
Och ingen orkar höra och den blir verklighetsfrånvänd så att säga. Och där jag kan tycka liksom, vi måste också våga titta lite större och tycka hur jävla viktigt är det att skriva hen. Jag kan tycka det är bra att skriva hen av praktiskt språkliga skäl. Ibland är det enklare att skriva så. Men av de andra argumenten, jag tycker det blir löjeväckande.
Jo, men absolut, man får se lite var startar och slutar det ena.
Ja, just det. Ja. All extremism blir ju...
Det blir ju aldrig bra.
Det blir inte bra.
Nej. Är ni intresserade av frågorna så ska ni definitivt läsa den här boken.
Och med detta är inte sagt att jag hävdar att de här kvinnorna på något sätt företräder det. Jag tycker inte att de är extremister på något sätt.
Nej, jag tycker att de vågar också.
Ja.
Ja, och någonstans så tycker jag att stundtals så blir det ju banalt när de beskriver saker. Ja. Om det är så här, om konferenser de åker på och sen så är det någon som inte får vara i fred för att det är någon man som är efter dem hela tiden och såna grejer. Och alla såna bitar. Så att det är inte banalt på något vis, men det blir ändå väldigt personligt.
Ja.
Och det tycker jag, det är också styrka med det. För att det blir högt och lågt liksom. Det blir högt och lågt i boken. Där man känner att de vågar vara personliga.
Ja. Ja. Men ibland måste man också ta eget ansvar. Om man märker att man kommer till en manlig grupp och man blir tyst.
Ja.
Är det männens fel att man blir tyst? Eller är det jag som kanske måste då våga prata och kämpa lite mer? Och prata? Är det männens fel att jag blir tyst? I vissa sammanhang så tror jag att det är det. Om det blir hotfullt. Om det är massa härskartekniker emot och så.
Mm.
Men i vissa sammanhang så tycker jag att då kan man projicerar ut anledningen hos männen på ett sätt som inte är rättvist.
Ja, och jag tänker det beror ju verkligen på, det där är ju en intressant fråga. För det beror ju också väldigt mycket på gruppen.
Självklart.
Och gruppens sätt hur de pratar. För att en grupp kan ju på många sätt också verkligen exkludera genom att, ja, men du vet, hänvisningar, vara lite smarta, prata om saker som man vet ju att den här personen inte kan eller inte vet någonstans. Och där då per automatik så tystnar ju personen för att den inte har en chans någonstans. Och det är ju en härskarteknik att göra det.
Ja.
Och då är det ju någonstans att kunna se förbi det då. Tänka, okej, jag får låta lite korkad, men jag ska ändå ge mig in i samtalet.
Ja.
Och det gäller ju att vara modig då att göra det.
Ja, absolut. Mm. Absolut.
Mm.
Ja.
Spännande.
Ja.
Ja. Nästa vecka, nästa vecka blir
vad ska
det
ju nästa bok?
Ja, vi skulle ju läsa...
Vad var det? Århundradets kärlek?
Ja, Ebba...
Witt-Brattström.
Ja, Ebba Witt-Brattström. Hon är inte världens lättaste namn.
Nej.
Ebba Witt-Brattström ska vi ta oss an nu och läsa.
Yes,
ja.
Jag har läst den.
Ja, men du ser. Jag måste läsa den nu då.
Ja.
Jag ska läsa den och sen så återkommer vi.
Apropå härskartekniker i intervjuer. Kvinnor kan också använda sig av härskartekniker.
Verkligen.
Du såg ju när hon intervjuades av Jessica Gedin.
Ja. Nej, hallå. Ja, men jag kände det. Det blev pinsamt.
Det blev pinsamt.
Ja. Där Jessica hade försökt någonstans göra det fint. Men det gick inte. Ja, apropå, hon är ju känd för det också. Att hon inte är världens lättaste.
Nej, precis. Liksom, man gör det man själv. Alltså man kastar pil från kuvös.
Men såg du det här aprilskämtet? Första april? Nej. Så var det ju någon som...
Jo!
Som gick ut. Vi skämtade bara. Vi har skrivit våra böcker på skoj. Vi har världens bästa förhållande.
Ja, just det.
Och man bara, okej.
Okay. Ja, var det dig jag mässade? Är det ett aprilskämt eller ja, inte det här?
Jag tänkte, det. Ja, men det var så.
Ja, det hade ju varit en fest.
Ja, det hade verkligen en avancerad aprilskämt.
Ja, ja,
man
verkligen. Men det visar sig att det är...
Ja, nej, det stämmer inte.
Ja, de är frågskilda.
Ja, de är fortfarande frågskilda. Ja. Även efter 1 april. Yes, ja. Ha det bra.
Hej då.